Vi är ett team från Sveriges Television på plats på den indiska landsbygden i Rajasthan. Mangoträden dignar av mogen frukt. De hänger i tunna skälkar som får dem att se ut som grönorangea julgranskulor. Plötsligt så hör vi ett skrik. Mitt på den dammiga bygatan så skrider en ståtlig påfågelhanne självsäkert fram. Fjädrarna gnistrar i koboltblått och illgrönt. De är en vanlig syn i utkanten av indiska byar. Vi ska rapportera om hur den indiska regeringen i snabb takt förser fattiga byar med solpaneler. Det ska bli ett kort nyhetsinslag, men det jag ännu inte vet är att jag idag ska lära mig något för livet. Utanför ett enkelt hus med plåttak sitter en äldre kvinna på en träpall. Hon är klädd i en färggrann sari. På taket finns solpaneler och i det enkla köket med jordstampat golv skymtar en ny spis och kylskåp. Jag frågar om jag får intervjua henne om vad det betytt för henne att ha fått elektricitet till sitt hem. Hon nickar. Jag är ju övertygad om att hon ska svara något i stil med att ja, det är så skönt att ha fått en spis eller kunna förvara smöret i kylen. Men hon svarar något helt annat. Det bästa, säger hon, med att få ljus, ja det är ju att jag slipper ormarna. Hon visar in oss i köket där det står ett stort grovhugget köksbord och förklarar att hon är byns barnmorska. När jag förlöser kvinnorna på det här bordet om natten får jag ibland skasa bort ormar som i mörkret krällar upp på bordet. Men elljuset skrämmer bort dem. Det gör livet så mycket enklare. Och det jag lärde mig var, inbilla dig aldrig att du kan gissa hur en annan människas värld ser ut. Ställ därför öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Den läxan har jag haft stor glädje av i mitt arbete som utrikeskorrespondent. Ett yrke som har fört mig till fler länder än jag någonsin kunnat drömma om och där i varje nytt land snabbt gäller att skapa kontakter som kan leda till en intervju. För det vi ber om är ju ganska stort. Att människor, ofta i krissituationer, ska berätta om vad som hänt dem och bjuda in oss i sina hem, dela sina liv. Otaliga gånger har jag visat bilder i mobilen på mina barn, min potatisodling i mitt lilla torp, på min hund. För att genom att dela med mig av ett litet utsnitt av mitt liv, oavsett om jag befinner mig i Nigeria eller Skottland, ja så kan vi människor mötas kring det som djupast sett förenar oss. Och jag har lärt mig att använda skratt och humor som isbrytare och hitta lösningar på oväntade utmaningar. Som den gången som vi hade skickats till Marocko som hade drabbats av mångårig torka. Vi hittade en perfekt gård uppe i Atlasbergen, omgiven av gula vissnade fält av kikärtor. Och med perfekt så menar jag då bildmässigt perfekt, för det är något som vi på TV ständigt jagar. Men lantbrukaren var misstänksam, han ville inte släppa in oss. Hon är en sån där stadsmänniska som inte begriper något om en lantbrukares liv, förklarade han för tolken. Men så lätt tänkte jag inte låta mig avfärdas. Vadå stadsmänniska? Hälsa honom att jag minsann kan mjölka en ko, sa jag. När tolken översatte det så log bonden och sa, om du bevisar det, ja, då får du intervjun. Så kom det sig att jag satt på en liten pall uppe i Atlasbergen och mjölkade en ko och tänkte att jag var väldigt glad att jag som ung var med i Blå stjärnorna i Gävle och fick lära mig att sköta om kor.
Ska vi göra något vi aldrig gjort? Vad skulle det vara om du får drömma stort? Ska vi packa allt och dra? Eller har vi det rätt bra där vi är nu? Vi kan sippa på champagne någonstans, på ett litet torg vi inte visste fanns. Ska vi leva loppan
Jag har älskat mitt jobb, men i september 2024 sa jag upp mig från Sveriges Television. På bara några år hade jag kommit att bli en av Sveriges mest förföljda journalister. Ett livslångt yrkesliv som journalist hade förvandlats på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag blev kallad lögnare. Min integritet och min yrkesheder ifrågasattes. Jag fick leva med överfallslarm i mobilen. SVTs säkerhetsavdelning gjorde kontroller av vår lägenhet och vårt torp. Jag blev attackerad på tunnelbanan. Varje morgon möttes jag av mejl där det till exempel kunde stå: kan du inte bara vara snäll och göra oss alla en tjänst och ta livet av dig idag? Hånfullheten om mitt utseende och ålder är för grova för att återges här i radio, och många som skrev tycktes inte stå ut med att en kvinna tar plats i offentligheten. Jag var bestört över det kvinnohat som flöt upp till ytan. Kommentarer som: förbannade subba, vad ger dig rätten att stå i Aktuell studio, återkom. En fråga som inte riktades mot mina manliga kollegor. I över 40 år har jag arbetat som journalist. Jag har varit SVTs utrikeskorrespondent i Bryssel, Afrika och USA. Jag är van vid att bli recenserad och ifrågasatt, men jag har alltid känt mig respekterad. Nu var hatet bottenlöst. Vad hade jag egentligen gjort?
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Det som hade hänt var att jag hade fått ett nytt uppdrag, att bli SVTs första och, skulle det visa sig, sista globala klimatkorrespondent. För då, 2019, var klimatet högt uppe på den politiska dagordningen. För under flera år i rad så hade Europa och andra delar av världen drabbats av tilltagande värmeböljor, bränder, översvämningar och torka. I Sverige dog 700 äldre och sköra personer som en konsekvens av värmeböljan 2018 enligt Folkhälsoinstitutet. Det som skedde i den obarmhärtiga hettan var att trafikljus slogs ut och järnvägsspår kröktes. Sjukhus fick ställa in operationer eftersom det var svårt att hålla instrumenten sterila i fukten och hettan. Lantbrukarna drabbades av foderbrist. Vi fick syn på det helvete som en allt varmare planet innebär. Klimatförändringarna har gått från att vara något som skulle kunna hända i framtiden till något som drabbar oss alla här och nu. Och klimatforskarnas besked var tydligt. Vår blåa planet Jorden, denna vackra lilla livbåt i den stora kyliga rymden, värms upp allt snabbare, insvept i ett allt tjockare, osynligt duntäcke av växthusgaser. Och varningarna från forskarna blev allt mer enträgna. Utsläppen måste bromsas snarast. Annars riskerar vi att drabbas av allt värre värmeböljor och missväxt. Och i spåren kommer massmigration, konflikter om krympande vatten- och jordbruksresurser, fler virus- och infektionssjukdomar och också finanskrascher när fastigheter blir omöjliga att försäkra. Och i valet 2018 hade väljarna krävt handling, så klimatpolitiken hade stark medvind. Greta Thunberg samlade hundratusentals unga aktivister runt om i världen. Sveriges riksdag enades om flera klimatmål och EU antog världens starkaste och mest sammanhängande klimatlagstiftning, Fit for 55. Och nyhetsredaktionerna, de storsatsade på klimatbevakning. Detta var då den kanske största och viktigaste nyhetsstoryn. Och jag tänkte för första gången att nu händer det. Nu förmår vi att enas om åtgärder som faktiskt följer forskarnas rekommendationer. Mitt uppdrag som SVTs klimatkorrespondent var att göra klimatkrisen mer begriplig genom att träffa människorna som lever i klimatkrisens frontlinje och höra deras vittnesmål. Det tog mig till exempel till en fiskeby i Elfenbenskusten där de stigande havsnivåerna inte bara hade tagit byn. Också kyrkogården höll på att översvämmas. När jag kom till kyrkogården så var gravarna upprutna och tomma. Byborna hade tagit med sig kvarlevorna av sina döda släktingar och skapat en ny kyrkogård uppe på en kulle. Inte ens de döda fick vara i sin eviga vila. Men uppdraget var också att leta upp de senaste tekniska lösningarna som kan göra övergången till fossilfria bränslen både tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Jag rapporterade från världens största solkraftspark i Saharas öknen och från Orkneyöarna där man utvecklar nya och banbrytande energislag som till exempel vågkraft. Ja, som journalist så gick det faktiskt knappt att tänka sig ett mer intressant korrespondentuppdrag. Men så förändrades allt. 2020 fick vi en pandemi och 2 år senare bröt ett krig ut i Europa när Ryssland anföll Ukraina. På det följde en energikris och lågkonjunktur. De politiker som placerat klimatkrisen högt upp på den politiska dagordningen fick annat att tänka på. Frågan om NATO-medlemskap och militär upprustning tog nästan all uppmärksamhet och Greta Thunbergs globala klimatrörelse, den splittrades. Men samtidigt hände också någonting mer. Europas högerpopulister och nationalister insåg att de kunde vinna röster genom att lova att de tänkte skrota klimatlagarna. Deras budskap har blivit: de här åtgärderna är alldeles för dyra och klimatkrisen är påhittad, så oroa er inte. Budskapet tilltalar människor som är oroliga för sin ekonomi och som inte känner igen sig längre. Och deras ledare använder starka ord. De varnar för klimatterror, klimatkult och för ett grönt självmord. Idag leder de i opinionen i flera av EU:s största länder. Och klimatfrågan har för de här partierna blivit en röstmagnet som näst efter motståndet till invandring lockar flest väljare. Franska Marine Le Pen, centralgestalt i Nationell Samling, har till och med kopplat ihop de två med kommentarer som: det är med vindkraft som är invandrare, ingen vill ha dem nära där man bor. Och eftersom jag som SVTs klimatkorrespondent rapporterade om klimatkrisen så stämplades jag av klimatförnekarna som partisk och att jag bedrev politisk propaganda för att jag på nyhetsplats rapporterade om nya forskningsresultat. Jag var den perfekta måltavlan. Jag är kvinna. Jag bevakade en fråga som utmanar mäktiga ekonomiska intressen. Och jag jobbade på public service som delar av ytterkantshögen vill begränsa eller till och med lägga ner. Men attackerna kom från flera andra håll. Också klimataktivister satte i system att klaga på att SVTs klimatbevakning var otillräcklig. Jag fick i mejl veta hur undermåligt mitt arbete var och att SVT mitt i en galopperande klimatkris borde tydligare ta ställning för radikala klimatåtgärder. Detta fick vi höra var vår skyldighet. De presenterade också egen statistik över antalet inslag i sändningarna. Men då valde de systematiskt bort dem som konstruktivt hade beskrivit klimatlösningar. Det var bara larmen som räknades. Klimatförnekare och klimataktivister tycks ha en sak gemensamt, att de har missförstått journalistikens grunduppdrag. Vi journalister ska inte driva åsikter, det strider mot de pressetiska reglerna. Vi förhåller oss till det som händer och ska rapportera om verkligheten utifrån faktabaserad kunskap. Det är skillnad på åsikter och fakta.
Me out like
Idag så har de flesta politiker slutat att prata om klimatkrisen. När klimatminister Romina Pourmokhtari i vintras sa att Sveriges klimatmål att minska transportsektorns utsläpp med 70% till 2030 inte skulle gå att nå, ja, då hördes inga större protester. Politikerna verkar göra bedömningen att klimatfrågan, den är inte någon valvinnare. Jag tror att det är fel. Att det finns en slumrande klimatopinion i det här landet som politikerna helt enkelt har tappat kontakten med. Och jag ska återkomma till det. Ett vanligt argument är att klimatfrågan är ett globalt problem där Sverige inte kan göra så mycket. Att det är Kinas tur att ta ansvar. Men faktum är ju att vi i Sverige delvis är ansvariga för utsläppen i Kina eftersom mycket av det som vi konsumerar tillverkas där. Dessutom, om alla länder av Sveriges storlek resonerade så att just deras utsläpp inte spelar någon roll, ja, då skulle ju ingenting ske. För 60 länder av Sveriges storlek står för en betydande andel av utsläppen tillsammans. Och Sveriges utsläpp, ja, de minskar ju inte längre och kurvorna, de pekar åt fel håll. Enligt Världsmeteorologiska organisationen så har de senaste 11 åren varit de varmaste sedan mätningarna inleddes 1850. Och det är uppe i Arktis, vår del av det norra jordklotet, som den globala uppvärmningen går allra snabbast. För i Sverige lever vi i ett arktiskt land och uppvärmningen ligger på 2,7 grader, vilket är högre än det globala genomsnittet. Och om planeten värms upp ännu en grad, ja, då kommer Skåne att få det klimat som norra Tyskland har nu och fjällen får samma klimat som Mälardalen. Och det är uppe i den svenska fjällvärlden som det här blir extra tydligt. Jag är på reportageresa för Aktuellts räkning och går sakta på klippiga stigar genom den snåriga björkskogen vid Abisko fjällstation och kommer upp på Noljafjället. Där nere glimmar små fjällsjöar som oseende ögon upp mot himlen. Här får ögat kalibrera och söka skönheten i mikroskopiska miljöer som till exempel korallav eller gul fjällviol. För fjällens natur är raka motsatsen till tropikernas kött och svulstiga grönska och enorma blommor. Och det finns en speciell doft här uppe av vanilj från fjällbrud och pepprigt kråkbärsris. En snösparv håller på och letar efter fjolårets frön och fjällsipporna och fjällkattfoten bildar trasmattemönster på sluttningarna. Det är en stor natur med obrutna horisonter. Bredvid mig på fjället står biologen Keith Larson och han pekar neråt fjällets sluttning. Titta, säger han, ser du hur vide och dvärgbjörk liksom marscherar allt högre upp? För med de allt varmare vintrarna så sprider sig nu trädgränsen uppåt. Sen början av 1900-talet så har den flyttat sig med ungefär 200 meter. Det här betyder att kalfjällen innan seklet är slut kommer att ersättas av snårig och myggig björkskog. Dagen innan hade jag träffat Edith Anna Svonni som levt vid Torneträsk hela sitt liv. Och hon berättar om hur hon, när hon var liten, var tvungen att ha stövlar på sig när hon skulle plocka hjortron på myrarna. Men i ett allt varmare och torrare klimat så kan hon idag plocka hjortron i gympadojor. Många djur och växter i fjällvärlden är chanslösa. För de behöver den svalare temperaturen för att kunna leva och de kan inte fly norrut för där finns bara ishavet. Och det är nu när konsekvensen av allt det här blir uppenbart som jag för ett ögonblick tappar mitt skydd som reporter. Jag blir helt överväldigad. För visst kan vi överleva utan kalfjällets obrutna horisonter, fjällugglan eller fjällglim. Men det är en existentiell förlust. I vintras kom beskedet att fjällugglan har utrotats från den svenska fjällvärlden. Det främsta skälet är klimatförändringarna, för fjällugglan kunde inte längre hitta mat. Istället så är det djur och växter från Mellansverige som flyttar in när temperaturzonerna rör sig norrut. I fjällsjöar börjar gäddan att dominera istället för fjällrödingen, som inte kan fortplanta sig lika effektivt när vattnet blir för varmt. Den nya fjällblomman heter smörblomma och den nya fjällfågeln bofink. Här uppe på fjället så blir det också tydligt att vi spelar rysk roulett med klimatsystemen, där flera ekosystem närmar sig en kritisk tipping point, en brytpunkt, där förändringarna kan bli oåterkalleliga och ohejdbara. Ju varmare jorden blir, desto kraftigare blir extremvädren. Och ju raskare uppvärmningen blir, ja, desto större blir också överraskningarna. Som till exempel översvämningarna i Nepal som orsakades av smältande is i Himalaya, bränderna i Los Angeles och sommaren 2025 när Skandinavien hade sin värsta värmebölja sedan mätningarna inleddes. Det var ingenting som forskarna hade förutsett. Samtidigt så finns det också stora osäkerheter i forskarnas prognoser. Kommer planeten vara 2,1 grader eller 3,5 grader varmare vid sekelskiftet? Och är det kanske idag den 6 juli som vi passerar 1,5 graders uppvärmning och lämnar livets korridor, det vill säga den perfekta medeltemperaturen som uppstod på jorden för 12 000 år sedan och när jordbruket blev möjligt? Det är viktigt att vara ärlig och säga att klimatkrisen den är både komplicerad och svårlöst. För de politiska åtgärderna får konsekvenser. Till exempel när glesbygdsbor som är beroende av bilen drabbas hårt av högre bensinpriser. Eller låginkomsttagare som inte har råd att köpa värmepumpar eller byta sin bensinbil mot en elbil. Den gröna omställningen är full av målkonflikter. Var ska vi till exempel lägga de gruvor som vi behöver för att utvinna metallerna som behövs till den nya gröna tekniken? Ja, varken på Österlen eller i Norrbotten att döma av protesterna från de som bor där. Men efter att ha sett barnarbetare gräva efter mineraler i Madagaskar och Kongo så är det för mig heller ingen acceptabel lösning. Skogen är ett annat exempel. Ska vi låta skogen stå kvar längre så att den kan lagra växthusgaser? Eller ska vi avverka den i samma takt som nu och använda skogens trä som ersättning för plast? För några år sedan skildrade jag Aktuellt de motsatta synsätten i ett reportage från de djupa skogarna i Bergslagen. Naturskyddsföreningen kämpade för att rädda en skog från att avverkas. Och i en annan skog, inte så långt därifrån, så intervjuade jag en skogsägare. Också han med en stor oro över klimatkrisen. Men han var lika djupt övertygad om att skogen, ja, den måste avverkas i samma takt som nu. Eftersom det behövs fler produkter från skogen som kan ersätta plast och cement. Men i medierna minskar antalet klimatjournalister som kan lyfta och rapportera om allt det här. Ställa makthavarna till svars. Antalet klimatjournalister har minskat, både i Sverige och internationellt. SVT har idag ingen nyhetsgrupp med specialiserade klimatjournalister. Frågan, ja, den ska bevakas av alla enligt ledningens beslut. Washington Post har gått från att ha 40 till bara ett fåtal journalister med klimatkompetens. Men även för de som är kvar i rollen så har det förändrats. Klimatbevakningen har hamnat på undantag och många kollegor vittnar om att de får tjata in frågan på nyhetsplats. Det borde vara tvärtom. Istället för att se klimatkrisen som en enskild fråga så borde den finnas med i all rapportering. När till exempel en ny flygplats ska öppnas så ska en politikreporter kunna fråga hur det här rimmar med riksdagens mål om att minska utsläppen. Och en ekonomireporter borde återkommande lyfta hur extremvädret driver upp matpriser och gör fastighetsbestånden omöjliga att försäkra. Och hur det här på sikt kan leda till en finanskrasch. Ja, listan kan göras lång, men för att hitta nyheterna, de bästa forskarna och för att kunna ställa de relevanta frågorna så krävs specialkunskap. För om vi inte behöver kunniga klimatjournalister, varför behövs då sportjournalister eller ekonomijournalister? Om det nu är så att alla journalister ska kunna bevaka allt. A quiet room is what you get. An empty glass, an unmade bed, a picture window with a view. And all I think about is you. To feel so bad, to feel so good, to let it be misunderstood. Now I long to lose my senses and love you all over again. Min slutsats är att klimatkrisen inte passar den traditionella nyhetslogiken, för den är som ett lågintensivt krig utan slut. Då är det enklare med väpnade konflikter. Dagligen så möts vi av dramatiska bilder från Ukraina, Gaza och Iran. Och det finns ett omedelbart samband mellan det som hänt, att människor dödats och orsaken, väpnade attacker. Vi vet att de döda är krigens offer. Men när 16 portugiser efter 40 dagars oupphörligt regnande i februari dog i översvämningarna så kan ingen journalist samma kväll som de dramatiska bilderna spelas upp säga att det här är klimatkrisens dödsoffer. För det tar nämligen forskarna veckor, ibland månader, att undersöka om just den här katastrofen orsakades eller förstärktes av klimatförändringarna. Och sen när de kallar till presskonferens och bekräftar att ja, minns ni det där skyfallet i Portugal? Det blev så ödesdigert just på grund av den globala uppvärmningen. Då är händelsen gammal och nyheten har svårt att ta sig in på nyhetsplats. Allt oftare fick jag på SVTs morgonmöten argumentera för att vi skulle uppmärksamma olika klimatnyheter. Något som ärligt talat gjorde mig allt mer irriterad. Och ofta fick jag höra att ämnet var svårt. Jämför med vad som hände under coronapandemin, för aldrig har Sveriges nyhetsjournalister gjort en sån snabb och gemensam kunskapsresa. Plötsligt kunde alla begripa och rapportera om hur virus sprids och slänga sig med begrepp som flockimmunitet, social distansering och remdesivir. Forskarna blev de nya rockstjärnorna som programledarna ställde insatta frågor till. Varför har inte samma kunskapsresa gjorts om klimatkrisen? Är det för att vi inte upplever att våra liv är lika omedelbart hotade som av pandemin? Men jag vill inte lägga skulden på mina kollegor, för det är ju mer komplicerat än så. Den fråga som ansvariga chefer på nyhetsredaktionen nu ställer sig är följande. Om politikerna nästan slutat att prata om frågan och om publikens intresse för klimatkrisen minskar, vilket visar sig i färre antal klick, hur mycket ska då nyhetsredaktioner ägna sig åt den? En nyhetsredaktion ska ju spegla vad som sker och händer i samhället. Eller har vi ett särskilt folkbildande ansvar att hålla i just den här frågan som handlar om mänsklighetens överlevnad? Wild, be free, be like the raging sea. Don't hesitate when others disagree.
Let music find a way to show the changing wind can blow and help to start the fight for light. Take part and strive, be active and alive. Make sure that human bondage won't survive. Take wings and fly when mountains seem too high.
Men högerpopulisterna däremot, de ägnar allt mer tid åt klimatfrågan. När de vinner politisk makt så är klimatlagarna bland det första som offras. Ny forskning visar att deras politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Trumps USA är ett exempel på det. De ger sig också på demokratins fundament som yttrandefriheten, universitet och domstolar och journalistiken. Det sker med konstanta attacker på den oberoende nyhetsjournalistiken, med orkestrerade kampanjer för att underminera förtroendet för fria medier. Den framställs som suspekt. Det tycks ha blivit ett sätt att engagera sina väljare och stärka den egna politiken. Vi befinner oss mitt i slaget om sanningen, i en tid när lögnen vinner terräng. Där fakta beskrivs som åsikter och där kunskap beskrivs som propaganda. Som korrespondent har jag ägnat mycket tid åt att försöka förstå varför nationalisternas strategi har blivit så framgångsrik. Jag har suttit vid många köksbord och lyssnat på dem som röstat på till exempel Marine Le Pen och Donald Trump. Om hur deras jobb försvann när fabrikerna flyttade till låglöneländer som Mexiko eller Turkiet. Vilka personliga tragedier som det ledde till. Många samhällen i både Europa och USA har aldrig hämtat sig från de brutala konsekvenserna av globaliseringen och många människor är så besvikna. En vacker höstdag under valrörelsen 2015 så är jag ett samhälle i Appalacherna. Det luktar gott av grillad kyckling, för på en bilparkering står en enorm grill på hjul, ja den är nästan lika stor som en bil. Men något som är vanligt i de amerikanska sydstaterna. Hela kycklingar som träs på en halvfylld ölburk. För när ölen förångas så blir köttet extra saftigt. Det kallas för kyckling på tron och de ser ut som små, runda, rosa människor. Vi ska intervjua anställda på en verkstad i stan Bluefield som tillverkar verktyg. Alla som jag intervjuar här inne säger att de tänker rösta på Donald Trump. Verkstadschefen förklarar att när Barack Obama var där på besök så svek han dem. Han återvände aldrig under sin tid som president. Så nu sätter de sitt hopp till en så skicklig affärsman som Trump. Jag anser att Washington DC har tappat kontakten med den verklighet som vi blåställsjobbare lever i, säger han. När sen Hillary Clinton kallade Trumps väljare för deplorables, de ömkansvärda, så förstärktes konflikten. När människor lever i en känsla av att ha hamnat i periferin, när kvaliteten på både skolor och sjukvård sjunker, ja, då kommer så nästa stora förändring, den gröna omställningen. Och då upplevs den som en onödig plåga, pådyvlad ovanifrån av överstatliga och ansiktslösa institutioner som EU och FN. Kanske var det så att det gick för fort. Bland annat så har OECD i en studie pekat på att de politiker som drev igenom klimatlagarna misslyckades med att förklara och förankra de här besluten hos väljarna som inte har hängt med och som är oroliga för hur deras liv kommer att förändras. Och när väljare känner att politikerna inte lyssnar, ja då blir motståndet mot klimatpolitiken ett sätt att protestera mot hela systemet. Då blir det lockande att lyssna på enkla lösningar på komplicerade frågor. Men motståndet handlar inte bara om privatpersoner och deras oro över hur livet kan förändras. Vilka är det som egentligen ligger bakom flödet av klimatförnekande desinformation som slåss för sin existens just nu? Jo, det är ju de som har allra mest att förlora.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone.
Follow the money brukar vi journalister säga. Och det löper en röd tråd från oljeindustrin, världens mäktigaste industri som nu slåss för sina vinster och sin överlevnad, till de oljemiljardärer som finansierar konservativa tankesmedier. I de här tankesmedierna produceras desinformation om klimatkrisen som sedan sprids i nationalisternas ekosystem av nätpublikationer. Det var en av de här tankesmedierna, Heritage Foundation, som hade ett 900 sidor långt dokument klart, Project 2025, när Donald Trump vann valet. Det var en handlingsplan som han följt till punkt och pricka. För där fanns bland annat detaljerade instruktioner om hur landets gröna omställning skulle upphöra, om hur gas- och oljeindustrin skulle få nya licenser och där de naturskyddslagar som hittills hade satt stopp för det skulle skrotas. Så har också skett. I 140 presidentdekret har klimatlagar systematiskt strukits och Trumps egna vetenskapliga råd har slagit fast att det är högst osäkert om det finns något samband mellan människans förbränning av olja och kol och den globala uppvärmningen. Och om det finns ett samband så är det ingenting som tyder på att just USA skulle drabbas. Med stöd av den här så kallade vetenskapliga rapporten strök han i våras de skrivningar som gav landets naturvårdsverk rätt att ha utsläppskrav på energianläggningar och transporter. Men det är inte bara oljeindustrin som slåss för sin existens. Att förneka klimatvetenskapen är också en del av det kulturkrig som pågår, där hbtq-rättigheter, feminism och klimat tillsammans beskrivs som degenererade och korrupta vänsterliberala irrläror som allt för länge har fått dominera. Där kampen mot universiteten, journalistiken och rättsväsendet är en kamp för att återinföra de traditionella värderingar som rådde för flera decennier sedan. Det är mörka tankar med både en rasistisk och misogyn klangbotten som länge funnits i USA och som nu har kommit upp till ytan igen.
Något slutar, något annat tar vi.
Bara ett år så har USA ryckts loss från sitt demokratiska fundament. I våras kom en rapport som skakade om att USA fallit från 20:e till 51:a plats i demokratiindex enligt forskningsinstitutet VDEM vid Göteborgs universitet. Och det har skett på bara ett år. Det är den snabbaste nedgång som drabbat en modern liberal demokrati. Och det gäller inte bara USA, för 2025 blev det mörkaste året i demokratins moderna historia. Slutsatserna från professor Staffan Lindberg och hans forskargrupp på VDEM är att den positiva utvecklingen och demokratiseringen från mitten av 70-talet fram till efter murens fall är utraderad. En konsekvens av att auktoritära regimer har fått politiskt inflytande. Förr tog de makten i statskupper. Nu röstas de fram i fullt legitima val. Inte sedan 1930-talet har så många länder haft auktoritära ledare som nu. Och det är högerextrema, nationalistiska, reaktionära och antiliberala krafter som ligger bakom utvecklingen. Nu undrar demokratiforskare om det är så att demokratin som styrelseskick kanske bara blir en historisk parentes. Och detta sker parallellt med att spänningarna ökar i takt med att vi får mer extremväder med bränder, översvämningar och torka. Med människor på flykt och konflikter över odlingsbar mark och dricksvatten så kommer det ställas ännu högre krav på folkvalda politiker och deras förmåga att hantera olika slags chocker. Så den större frågan är, vad händer om våra allt mer sköra demokratier inte klarar att hantera de här konflikterna som förvärras i en allt varmare värld? Kommer de då att kunna överleva eller kommer de att gå under? Och kommer världen då istället att ledas av auktoritära, starka män?
Det rinner en sugande flod genom livet mitt. Jag uppfylls av mildhet och frid när jag vadat ut i dess mitt. Nu undrar jag varför jag inte badar mer. Varför, varför när jag vet allt det ljusa och goda som det ger. Det kan nästan verka som jag försöker att undgå dig. Att jag känner mig rädd för nåden och glädjen som du skänker mig. Var underlig, var underlig.
Förra hösten så kom min bok Demokratin dör i hettan och den handlar om allt det här, om hur krisen för klimatet och krisen för demokratin nu löper samman och förstärker varandra. Sen dess har jag rest runt i Sverige till bibliotek, kyrkor och museer och hållit föredrag. Jag möter människor som också ser de här mönstren och som oroas över att auktoritära krafter vinner terräng samtidigt som klimatpolitiken gjort en U-sväng och attackerna på medierna ökar. Och på nästan varje plats som jag besöker är det alltid en person som räcker upp handen och frågar: vad kan jag som enskild göra? Och svaret som jag lärde mig av en präst är: var inte så enskild. För vi svenskar lever i världens mest individualistiska land. Mer än något annat land i världen så hyllar vi vårt individuella oberoende. Det är kanske inte underligt att vi också, mer än något annat land, har förvandlat klimatkrisen till en privatsak. Vi skam och skuldbelägger oss själva och varandra och det var Sverige som uppfann ordet flygskam. Den här individualiseringen är problematisk för den skapar en känsla av maktlöshet. För alla vet att en människa kan inte lösa det här, hur mycket man än avstår från att flyga eller se till att återvinna. Det passar oljeindustrin utmärkt att vi lägger så stor möda på att diskutera våra individuella handlingar. Kanske du är en av många svenskar som mätt dina personliga avtryck i en kalkylator som mäter ekologiska fotavtryck. Kalkylatorn finns på miljöorganisationers hemsida och används också i gymnasieskolor. Det går ut på att kartlägga sin livsstil, hur man värmer upp sin bostad, vad man äter för mat, hur man tar sig till jobbet och hur man semestrar. Modellen togs fram av en universitetsforskare men lanserades 2004 av oljebolaget British Petroleum när de ville profilera sig som ett grönt oljebolag. Syftet var att flytta fokus från oljebolagens utsläpp till individens ansvar i sitt dagliga liv, och i Sverige fick strategin stort genomslag. Klimatkrisen är främst en fråga för politikerna. Att formulera riktlinjer som sen styr vilka val vi som privatpersoner gör och vilka investeringar som näringslivet gör. För det här är den största samhällsutmaningen som mänskligheten har ställts inför. Och det är min övertygelse att det måste lösas på systemnivå, helt enkelt för att det är så bråttom. Men det hindrar förstås inte att personliga insatser som att till exempel sluta köra bensinbil också spelar roll. Det som krävs är politiskt ledarskap. Och det finns många exempel på formidabelt politiskt ledarskap som knuffat världen i rätt riktning. FNs historiska klimatbeslut, Parisavtalet till exempel, hade aldrig blivit till om inte dåvarande president Obama hade satt så stark press på Saudiarabien. Och det politiska ledarskapet behövs för att formulera en positiv berättelse om den gröna omställningen. För skälen till varför vi ska bry oss om klimatkrisen har ofta handlat om abstrakta ambitioner som att rädda framtida generationer eller faran med det osynliga lagret av växthusgaser. Istället för hur livet kan bli bättre här och nu. I Storbritannien så har de brittiska gröna med stor framgång lagt om strategin till vad man kallar för grön populism. Det började med en rejäl dos självkritik när man ställde sig frågan hur man hade kunnat förlora opinionen i vår tids kanske viktigaste fråga. Och svaret blev att den gröna politiken hade hamnat för långt ifrån vanliga människors liv och deras bekymmer och kamp för att få vardagen att gå ihop. Nu når de brittiska gröna historiska framgångar i opinionen genom att bland annat lova ekonomiskt stöd till de som vill isolera sina hem för att på det sättet få lägre elräkningar. Att man på köpet då också får sänkta utsläpp, det är något som man knappt nämner. På ett år så har Green Party ökat från 60 000 till 220 000 medlemmar och ligger nu sida vid sida med regeringspartiet Labour i opinionsmätningarna.
Undra hur jag hamnar här. Jag har aldrig varit så kär i någon. Andas ut, andas in honom. Jag vill ge dig allt jag har. Alla nätter, alla dagar, jag ger dem. Vaknar upp i din famn och fylls av tacksamhet. Sättet som du håller om. Och allt du gör det gång på gång. Tack för igår.
Kanske ska det visa sig att professor Johan Rockström får rätt. För länge sedan sa han till mig i en intervju att utvecklingen bort från olja och kol, ja, den kommer ske språngvis och inte i små myrsteg år från år. Och det ser ut som att det språnget kanske sker här och nu och med Donald Trump i rollen som den ytterst oväntade klimathjälten. Napoleon lär ha sagt följande: stör inte dina fiender när de begår ett misstag. Och det här verkar också ha varit Kinas strategi. För samtidigt som Donald Trump har fört ett krig mot Iran och paralyserat världens oljetransporter så har Kina ökat sin export av solpaneler, elbilar och litiumbatterier med nästan 100%. Framförallt i Asien så har efterfrågan på elbilar exploderat. Taxichaufförer i Manila och bilpendlare i Seoul köar för att köpa billiga kinesiska elbilar eftersom alla har fått en påminnelse om hur sårbara vi är när ett fåtal skurkstater kan ta kontroll över energin. Och elektrifieringen går starkt framåt också i USA. I mars månad skedde något historiskt. För första gången kom en större andel av USAs el från förnybara energikällor än från fossila. Och samma rekord slogs förresten i EU. Och det här att finansmarknaderna pratar ett annat språk än presidenter och premiärministrar som fortfarande tycks vilja se sina länder insvepta i avgasmoln, det ger mig hopp. Och när väl infrastrukturen för vindkraft eller solkraft är på plats så är ju både vinden och solen, till skillnad från olja, en helt gratis energikälla. Krångligare än så är det faktiskt inte. Om den här positiva trenden håller i sig så borde det snart gå att avläsa i form av sjunkande utsläppssiffror. It was written that I would love you from the moment I opened my eyes. And the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my, for the rest of my life. I det nya medielandskap som växer fram så vänder sig nu allt flera, både på höger och vänsterkanten, till poddar och mediekanaler som till 100% bekräftar sina följares världsbild. De lyder inte under ansvarig utgivare eller pressetiska lagar och kan inte faktakollas. Det har börjat hända i Sverige, men utvecklingen är ändå tydligare i USA, där etablerade medier som New York Times eller nyhetsbyrån Reuters får kritik av sina läsare för att de på nyhetsplats inte tar öppet avstånd från Donald Trump. Nu är det viktigare än någonsin att skilja på nyheter och åsikter, där nyhetsmediers uppgift är att berätta vad som hänt, låta alla komma till tals, dokumentera vad som sker. Och sen får andra samhällsaktörer reagera och tycka till. Journalistens roll är inte att vara en del av motståndarlaget. Och därför så är oberoende medier och domstolar två av demokratins grundpelare. Eftersom vi lever med det här aggressiva och polariserade tonläget så är det lätt att vi som journalister glömmer att höja blicken och få syn på nya tidsbilder, förändringar som är på gång. Så nu ska jag berätta vad jag ser. En sanning som länge gällt är att klimatpolitiken rymmer ideologiska konflikter som är olösliga, till exempel där landsbygd ställs mot stad eller eliten mot vanliga människor. Men i maj så började klimatfrågan att klättra uppåt i flera opinionsmätningar inför valet i september. En majoritet av svenskarna, oavsett vad de röstar på, är väldigt oroliga för klimatförändringarna och säger i en rad opinionsmätningar att de är villiga att bidra att acceptera fler ekonomiska styrmedel. Så vetenskapen är tydlig och det finns en tyst majoritet som stöder åtgärder. Det som behövs är, än en gång, politiskt ledarskap. Och det är själva själen i en demokrati, att olika aktörer pratar med varandra. Näringslivet, kyrkan, studenter, fackförbund, jordbruket och politiska partier för att tillsammans peka ut en ny riktning. En folkligare klimatpolitik som gör att politikerna vågar. Och även om det för demokratin då totalt sett går sämre, så är det faktiskt så att tillståndet för demokratin i 19 länder gick framåt under 2024. Flera länder har visat att en demokratisk tillbakagång kan stoppas och vändas. I ett land i Europa byggs den liberala demokratin på nytt, bort från en högerauktoritär regim. Valet 2023 ändrade Polens politiska kurs och väljarna röstade bort lag och rättvisa. Det blev ett rekordhögt valdeltagande. Och det fanns många som deltog i rörelsen för att stärka demokratin. En av dem är Katarina Rosenfeldt. Hon är ingen aktivist utan företagsledare för ett energibolag. På ett café i Warszawa så möter jag en prydlig kvinna, påfallande lik EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon är en borgerlig väljare, stor vän av EU. Och hon berättar för mig att hon stod i sitt kök och lyssnade på nyheterna om hur valdeltagandet bland polska kvinnor än en gång såg ut att bli rekordlågt. Bara hälften tänkte rösta. Jag blev först chockad. Sen blev jag ledsen och till sist förbannad, berättar hon. Jag vet att ilska är en bra drivkraft, men jag hade först ingen idé om vad jag skulle göra. Jag började höra av mig till personer i mitt nätverk, till mina vänner, till olika organisationer. Mitt budskap var att jag ville nå ut till kvinnor med en opolitisk kampanj och uppmaning att de måste rösta. På bara 3 månader så organiserade hon sociala mediekampanjen Kvinnor, gå och rösta. Det blev en av de mest framgångsrika sociala mediekampanjerna i Polens historia. Och deras slogan, min röst spelar ingen roll, sa 7 miljoner polska kvinnor. Den blev viral. Enligt eftervalsanalyserna så bidrog kampanjen till det rekordstora valdeltagandet i valet 2023 där 74% av Polens kvinnor röstade. Finns det något som jag ångrar efter att ha lämnat SVT? Ja, 2 saker. För det första att vi på SVT lät angreppen på vår klimatrapportering gå ganska obemärkt förbi. Jag fick ofta svaret av mina chefer att vi inte skulle ge populisterna uppmärksamhet. Det vore att legitimera deras åsikter. Jag tror idag att det var ett misstag. Vi måste alltid argumentera för och förklara hur den faktabaserade journalistiken blir till. Och jag ångrar att jag gjorde mig ensam. Så till dig som är utsatt för hot och trakasserier, till dig som är journalist, forskare eller politiker, bär inte det här ensam. Publicera, berätta, tvinga andra att läsa vad du tvingas läsa varje dag om dig själv i sociala medier. Och berätta för kollegor och chefer, även när de ryggar tillbaka och säger, usch, varför läser du det här? Det var först när jag kartlagt den större bilden som jag förstod hur de systematiska attackerna på mig var ett försök att tysta mig i min roll som journalist på public service. Att min nyhetsrapportering hotade de krafter som av olika skäl vill stoppa den gröna omställningen. Men hur ska det då gå för planeten Jorden, den lilla livbåten som färdas vidare i den oändliga svarta rymden? Ja, egentligen är det lite märkligt att alla pratar om att rädda klimatet. För ett klimat, ja det kommer ju alltid att finnas på planeten. Även om Golfströmmen skulle stanna in och värmen fortsätta att stiga så att smältvattnet från polarisarna höjer havsnivåerna med flera meter så finns det ju fortfarande ett klimat. Men det kommer vara ett klimat där det inte längre är möjligt för människan som art att leva kvar, annat kanske än i små områden. Åt vilket håll det lutar kommer vi troligen veta om ungefär 10 år. Då vet vi om vi hann bromsa utsläppen och därmed kunde undvika att isarna på Nord- och Sydpolen smälte bortom kontroll. Då vet vi om Amazonas regnskogar är bortom räddning och förvandlas till torr savann med följden att enorma mängder koldioxid frigörs, vilket dramatiskt skulle öka takten av den globala uppvärmningen. Eller om brytpunkterna redan har inträffat. Men det jag med stor säkerhet vet, det är att vi fortfarande har lite tid. Att det kan gå, om vi besinnar oss.
Producent Cecilia Bodström och tekniker Susanne Martinsson. I sitt sommar från 2022 berättar prisbelönta författaren och professorn i miljöhistoria Sverker Sörlin om vår akuta historia.
Det kan låta konstigt att historien är akut. Handlar inte historia om det som redan har hänt? Jo, och det är just därför den är akut. Det är bråttom att skapa en mer ödmjuk och sann berättelse om det som faktiskt har hänt. Så att vi ser vad som gått fel och hur fundamentalt vi måste göra om oss själva. Och hur spännande det kommer att bli. Kunskaper behövs från alla håll. Men historien är helt avgörande. För det är samhället som måste ändras. Det är där orsakerna finns till att vi lever som om vi hade 3 jordklot.
Sök efter Sverker Sörlin i appen Sveriges Radio.